i dina händer och prisa Jesus. Halleluja. Och vi prisar dig heliga ande.
Tack helige ande för din närvaro den här förmiddagen. Tack att du är här mitt ibland oss. Tack Jesus för ditt namn som över alla andra namn. Ditt namn som måste alla andra böja knä i himmel och på jord. Pappa, du är störst. Du är chef, du är kung. Du är störst. Du är större än allting annat. Tack att vi får komma inför dig den här dagen. Jesus, jag älskar dig. Du är underbar. Tack för det pris som du betalar för oss var och en när du dog på korset för vår skull. Tack Jesus, tack för det bästa. Åh, det var det bästa, bästa, bästa som någonsin har hänt oss. Tack att du betalar det priset som inte vi kunde betala. Tack helige ande för det du vill göra här idag. Tack för frihet för de fångna, syn för de blinda, glädje för de fattiga. Tack för ett nådens år, en tid av nåd från dig. Jag tackar dig Fader för det. Tack för din smörjelse den här förmiddagen. Helige ande, tala ord som inte jag kan tala. Helige ande, var här idag. Undervis oss, tala till oss, utmana oss den här dagen. Tack helige ande. Halleluja. Sokora makara senene kedra senene. Helige ande, oropokora senene mekedra senene. Lyft av ok, krossa bojor. Och sätt fånga fria. Tack Jesus, tack att du är densamme. Idag, precis som du var för 2000 år sedan. Du är densamme Jesus. Tack Jesus, orosoko. Tack Jesus, tack Jesus. Tack för ditt ord som får gå ut härifrån idag, ditt skrivna ord. Tack att ditt ord, Bibeln, att det är som ett tveeggat svärd. Att det får skilja mellan märg och ben. Mellan själ och ande. Att det får vi uppenbara här och hjärtats uppsåt och tankar. Tack Jesus. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Det är en förmån att få vara här idag. Och det är fantastiskt kul att se er allihop här idag. Slå er ner. Tack så mycket för fantastisk lovsång. Jag vet inte hur det är med dig. Och så, det är ingenting jag tar för givet. Men jag kan ju bara gå till mig själv. Hur jag känner. Och jag känner mig hemma här. När jag ser er här sitta här nere så blir jag glad. Och det är verkligen en förmån för mig att få stå här och tala till er här idag. Det här är en predikan som jag har konkat runt på under ganska lång tid. År, minst kanske. Jag vet inte. Min fru har bättre koll på det. Och är någonting som jag tror är viktigt. Och någonting som jag tror att Gud vill säga till oss här idag. Det känns väl skönt att predikanten tror att Gud vill säga någonting innan han ska säga dem. Det är lite grann ett utgångsläge från att ställa sig. Jo. Ni ska få hjälpa mig lite här idag också. Så att det inte allt för bekvämt. Men idag, mina kära vänner, så skulle jag vilja prata om skam. Och det är så här, när man talar om någonting så kommer man alltid in på skam på ett eller annat sätt. Min infartsport mot skam, det motsatsen till skam, det finns många, man kan ju hålla på och bolla det här all oändlighet, men det var lite grann det jag var inne på, att jag känner mig hemma här, att tillhöra något. Skam driver, alltså är en motpol mot tillhörighet. Och så här, att du tillhör Gud, du tillhör familjen och du tillhör församlingen. Men skammen driver oss bort från pappa Gud, från vår familj och från vår församling. Ja, men Simon, det här var ju jättehärligt att vi pratade med skam med oss om idag. Jag såg tv-serien, den var jättedålig. Men vad har det med, har du missat det här? Tältet, Simon, tältet. Ge oss 10 snabba här, liksom hur når vi människorna här? Det kommer komma också, men inte från mig idag. Och det är Zacchaeus fel egentligen. Det går redan ut för. Snurrigt redan från början. Zacchaeus, vem är det? Zacchaeus, tullindrivaren, satt upp i ett träd. Och Jesus gick förbi och sa, skynda dig ner för jag ska gästa ditt hem. Och jag tror att det är den essensen, den meningen, det är det Gud vill säga till dig idag. Skynda dig ner för jag vill komma hem till dig. För det är så här, om du ska bjuda hem människor till dig, hem till dig, i förlängningen hem till pappa Gud, då behöver du vara hemma. Då kan inte du sitta uppe i massa olika träd. Och så Jesus kommer till dig och säger, hej, kul att du sitter här. Det är dags att komma ner nu. Det är dags att komma hem. Så därför vill jag prata om skam. Tänk om. Jag säger inte att. Men tänk om. Ja. Vi kommer tillbaka till det. Vi börjar med en klassisk, fantastisk story från Lukas evangeliet kapitel 15. Den förlorade sonen som sprang hem igen. Eller dottern på vift. Och jag tänkte skulle läsa den berättelsen tillsammans. Du kan läsa från skärmen här, det är Folkbibeln 15. Eller slå upp i din app eller i din bibel. Så här står det. En man hade 2 söner. Den yngre av dem sa till sin far, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslös och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt så drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på någon av fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta så skyndade hans far. Så fick hans far se honom och han förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Och sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda er. Ta fram de finaste dräkten och klä honom. Sätt en ring på hans finger, sätt skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son var ute på fältet. När han nu kom och närmade sig gården så fick han höra musik och dans. Och kallade till sig en av tjänarna och frågade vad nu detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far, här har jag slavat för dig i alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig ens gett en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som fäster upp förmögenheten tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. skammen i sonens, den yngsta sonens liv här, är just det som får honom att säga att jag är inte längre värd att kallas din son. Det är skammen som håller sonen borta från fadern. Det är skammen som drar ut på, det börjar med synden. Men skammen håller honom borta från fadern. För han kan inte göra upp med sin synd förrän han kommer till fadern. Precis så är det för dig och mig också. Våran synd har Jesus betalat priset för. Men när vi kommer till Gud och ber om förlåtelse så man löser oss från vår synd. Men skammen håller oss borta från våran far. Men det är inte bara den förlorade yngsta sonen här som brottas med skam. Vi ska inte gå in i någon djup psykologisk grej här. Men kognitiv beteendeterapi, hur många vet vad det är? Härligt. Psykologi. Om vi ska förenkla lite. Det finns en vad kan man säga, founding father som heter Donald Nathanson. Och han har någonting som han presenterade i forskning och i sammanställning som mycket av kognitiv beteendeterapi bygger på idag, någonting som kallas för skamkompassen. Säg skamkompass. Sjukt konstigt. Men den här grejen beskriver fyra olika riktningar då avbildar av kompassens fyra olika poler. Och talar just om att skam kan te sig olika. Den talar om norr som att man drar sig tillbaka. Öst, att man attackerar sig själv, är självkritisk. Söder, undvikande beteenden, drar sig undan. Väst, att man istället går till yttre attack mot andra. Och jag är ganska övertygad om att om du hade gett den här bibeltexten till en kognitiv beteendeterapeut idag, så hade han eller hon ganska snabbt klassat båda de här sönerna, att det var ganska tydligt att båda två hade ganska mycket skam, men av olika anledningar och som också tog sig olika uttryck. Det som är intressant med skam och reaktionsmönstren, alltså hur vi reagerar på skam, Det är en självbevarelsedrift i oss som människor. För att skammen är så outhärlig. Så det finns faktiskt ingen människa som klarar av skam utan att agera på ett eller annat sätt. Utan skammen är en sån outhärdlig, vad vi ska kalla det för, känsla, sak, tingest. Som att vi måste hantera den på ett eller annat sätt. För att det ska bli uthärdligt. Skammen idag är, om man är en av de absolut största anledningarna till drogmissbruk. Och den här listan kan göras enormt lång. Psykologer säger så här att skam, det är en smärtsam känsla som svar på misslyckandet att uppnå det idealiska tillståndet. Skammen omfattar hela jaget. Tankeprocessen i skam, det innebär att det innebär en självfokuserad uppmärksamhet. Och det genererar en önskan att gömma sig, försvinna eller till och med dö. Brené Brown. För er som tycker om intressanta föreläsningar så finns det något som heter TED Talks. Har du inte lyssnat på ett TED-talk någon gång så hem, googla. TED. Totalt profant. Jag tar inget ansvar för vad som dyker upp där. Men det går ut på det. Det är en plattform för vad ska vi kalla det för? Populärvetenskap, om vi ska vara lite elaka. Men väldigt intressanta talare som talar vitt och brett om allt mellan himmel och jord. De får 20 minuter på sig och presenterar liksom en groundbreaking idé. Topp 20 på den här. Så finns två stycken avsnitt. Alltså det här är miljontals visningar på de här klippen. Det är liksom en av de absolut största plattformarna för nya idéer och för influencers på riktigt. Nu pratar jag inte liksom Bianca Ingrosso här. Liksom, utan riktiga influencers som faktiskt faktiskt påverkar världen på riktigt. Hemskt ledsen att göra er lite besvikna där. Men det finns större saker än smycken och mobilskal. I alla fall, Brené Brown där. Hon är känd föreläsare och forskare inom området. Och hon säger så här. Och det hon forskar om mig i många år har varit sårbarhet och skam. Och det är intressant att det här är ju så här superintressant ämne allting. Och mitt i alltså skam och sårbarhet är helt, alltså i kontexten när du går in på topp 20 så är det som, va? Det är så här teknologiska framsteg liksom. Så, alltså massa så här superkonstiga grejer. Alltså, skam, vad är det, hur kommer det sig att det är så intressant? Ja, men det finns hos alla människor. Det som hon säger så här, det som är mest karaktäristiskt för skam, det är att det gör att människor känner sig fångade, maktlösa och isolerade. Det ska vi göra upp med här då, vänner. Hesekiel, han körde också lite TED Talks, men ett par tusen år tidigare. Och han profeterar, han talar ut i Hesekiel 13 och 20, så säger han så här. Därför säger Herren Gud, se, jag är emot era bindlar som ni snärjer själar med som fåglar. Och jag ska slita dem från era armar. Jag ska befria de själar som ni har fångat som fåglar. Jag ska slita sönder era slöjor och befria mitt folk ur er hand. Och de ska inte mer vara ett byte för er. Då ska ni inse att jag är Herren. Vilket TED-talk. Snacka om att bara point on skam. Hur binda fast fåglar som är kallade till att flyga. Fåglar som är kallade till att vara fria och håller fast vid dem. Men det ska inte mer vara ett byte. Och ni ska inse att jag är Herren. Det som är man börjar läsa, det är livsfolk man förbereder en predikan. Och man börjar liksom läsa på ett ämne så bara säger det. Pakam! Så bara öppnar sig hur mycket som helst upp. Men vi ska inte tillbringa 5 timmar här, utan vi ska tillbringa en kort stund här tillsammans. Men man kan säga, liksom summerar liksom vad folk säger och talar om skam. Så är skam är en epidemi. Skam, det här är forskare rörande överens om. Att skam, den är som farligast och mest skadligt när vi inte pratar om den och när vi låtsas som ingenting. Återigen där så var Hesekiel steget före. Just därför att de led mitt folk vilse när de säger att allt är väl, allt är bra. Trots att det inte är väl. Och eftersom då när någon bygger en mur bestryker den med vit kalk. Hur mår du? Det är bra. Den kan vi alla bocka av på listan. Men jag skulle behöva lite hjälp här. Det ligger lite brädor under bänkraderna. Ni som sitter på dem, skulle inte ni kunna hjälpa mig och bara ta fram de här? De är ganska långa, men jag har fått in dem där. Så de går att trixa ut. Om ni kan liksom få ut dem och så skulle jag behöva ha dem här. Var snällt. Det är en små skruva på dem så ingen gör illa sig. Men det ska inte vara någon jättefara så. Men där har jag min. Ja, det är lite stökigt. Det är meningen. Här är min nya kompis. En Milwaukee. M18. Lithium-ion-batteri. Fina grejer. Det måste man ha när man pratar om skam. Vad har vi mer här som behövs? Vad snällt. Tack. Alltså det märkliga med skam, det är att precis som nu så inget ont mot er som hjälpte bära fram de här. Det är fantastiskt när ni hjälpte med det. Men det är lite grann så skam fungerar, att det oftast är människor runt omkring som på ett eller annat sätt kommer med de här olika sakerna mot oss. Och så helt plötsligt så ligger liksom, ja, så ligger massa saker som är jobbiga i våra liv framför oss här. Och det både forskare och Hesekiel pratar om här, att risken är att allt är väl, att vi bygger en mur. Så att de här sakerna kommer, olika misslyckanden på olika livets områden som skapar skam, kan vara mängder olika saker. Så det märkliga är att vi får de här och egentligen så de här plankorna i sig, de är ofarliga i sig, men det intressanta är att när vi får dem som människa, så börjar vi liksom så här, det här var ju inte bra. Hur ska vi göra åt det här? Så börjar vi ta de här plankorna, så börjar vi som, jag har ju en skruvdragare, det kanske går att använda till någonting bra. Och så börjar vi ta de här olika anklagelserna från andra människor. Och så börjar vi liksom snickra lite där hemma. Liksom, ja, det är klart. Allt står ju inte riktigt rätt till. Det är mycket. Sharon, vilket misslyckande. Ja. Jag tabbar mig igen där med mina barn. Där kollade jag på någonting som jag inte skulle ha sett på. Jag önskar att jag kunde försörja min familj på ett annat sätt. Tänk om jag någon gång kunde bli fri och sluta brottas med allt det som jag brottas med. Och helt plötsligt så har vi börjat snickra på en liten mursektion där hemma i snickerboa. Och vi använder inte stjärnskruv, utan det torks rejäla grejer. Och innan vi vet ordet av så har vi byggt ihop någonting som förvisso delvis består av olika sanningar. För vi vet ju det så väl att alla de här sakerna representerar olika misslyckanden i våra liv. Men vi fick ingen färdigbyggd mur. Om du säger liksom att men människor kommer det här, eller djävulen attackerar dig. Alltså djävulen är fruktansvärd. Man får mycket skit för saker som man inte är skyldig till också. För i det här fallet så är vi ganska bra på att snickra själva. Det var lite rangligt det här. Det var rejäla grejer här. Så vi bygger ihop. Efter både livets omständigheter, andra människors åsikter. Kan nog bli lite stabilare alltså. Och vips, innan vi vet ordet av, så har vi byggt något riktigt rejält. Som vi kan gömma oss bakom. Och ju längre tiden går, desto mer av de här sakerna som dyker upp, desto mer bör vi bygga in oss. Och helt plötsligt så isolerar skammen oss. Människor frågar oss, allting bra? Jajamän, det är bra. Det är bra. Det är lugnt. Allting under kontroll. I själva verket så bygger vi den här muren större och större och stadigare med de här bräderna som alla människor runt omkring, dina egna tankar, samhället välvilligt kommer och här har lite mer virke. Men det är inget, det är du som skruvar, du som snickrar ihop det här och så blir det den här muren. Och skammen, den blir ganska tydlig, den lyser igenom, men det finns ju, vi kan ju måla det. Vi målar det vitt, vilken bra idé. Jag ska inte måla det för det blir så slabbigt. Men vi målar det vitt. Vad bra. Jag är alldeles för kort för att inse här nu. Jonathan, du är längre än mig. Kom. Halvmeter. Jag bara häftar fast den här och så högt upp du kan. Det blir kanon. Perfekt, tack. Så, ser ni vad fint det blev här nu? Så. Och så fint. Va? Titta. Det är ingenting att skämmas för detta. Har vi målat en vit också? Mår det bra? Allt är bra. Allt är bra. Allt är bra. Allt är bra. Hej. Det här är den skammen gör med oss. Det är inte så farligt. Och det värsta, det är ju att andra människor runt omkring oss, de hjälper oss inte bygga planket, men vi får ofta ganska mycket hjälp med målandet. Det får vi hjälp med. Det är inte så farligt det där. Och så hjälps vi åt att måla varandras skamplank och murar med så här farlig rör. För det är ju inte med vit kalkade för att dölja varandra. Så vi intalar oss själva och varandra att men det är inte så farligt här. Det är inget, det syns ju inte här. Det är ingen som ser att det så skam det kanske är lite motljus, men det är så nytt. Va? Tänk liksom. Det här är ju ingenting du gömmer dig bakom. Det här är ju liksom, det här är ju för att skydda dig från inkräktare. Jag menar någon flyttar in, bygger hus på tomten bredvid dig. Då är det ju bra att bygga. Nej. Eller? Vad? Men Ezekiel var ganska tydlig med att det här var att leda folk vilse. Alltså, det är intressant när man läser, börjar läsa psykologi så här. Så det är ju färdiga predikningar. Man kan copy-paste liksom vissa saker bara. Och så bara slänga in så säger Herren. Så är det klart. Men det är farligt. Men vi är, det är största delen liksom ganska kyrkvana människor. Och vi vet liksom, vem är åklagaren, vem är djävulen? Då har vi liksom check där liksom. Så här säger psykologer. Att psykologer har två mantran. Som skammen konstant viskar i ett öra. Du blir aldrig bra nog. Och vem tror du att du är? Du blir aldrig bra nog. Vem tror du att du är? Känner igen det? Vem tror du att du är? Du blir aldrig bra nog. Skammen som om igen viskar och viskar och viskar. Det är skammen säger. Det är vad Filipperbrevet säger. Ser ni inte den bakom mitt planke? Det är en väldigt fin illustration tycker jag. Men jag läser det för er. Tänker på det nästa gång. Snickrat genomskinligt plank. Får jobba på det. Det är min längtan och mitt hopp. Att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. Wow! Där rök 2 timmar av eran förmiddag på det här bibelordet bara. Men jag hold my horses. Alltså, det här är dynamit. Alltså, vi tar det en gång till. Det här är min längtan och mitt hopp. Du behöver alltså inte ens ha en tro på det. Du kan hoppas. Du kan längta efter att du ska stå där med skam. För Kristus, han nu som alltid kommer bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Tänk om. Skam blandas ihop, oftast ihop med skuld. Eller synd kan vi ta det som är kyrkan, så synd gillar vi att säga ibland. Nej, det gör vi inte heller. Men det gör vi ibland. Vad är skuld? Och vad är skillnaden mellan skuld och skam? Eller mellan synd och skam? Då? Bara enkelt. Vi ska inte fördjupa oss allt för mycket. Men skuld eller synd, det är förlåt mig, jag misslyckades. Skillnaden på skam, det är förlåt mig, jag är ett misslyckande. En väldigt stor skillnad. Och det är också det som då håller oss borta från det vi läste om tidigare med fadershuset. Hej kompis. Att skammen håller oss borta. Det är min nya granne här. Den lilla tösen, alltså den stora vet jag inte vad han gör riktigt. Förlåt mig, jag misslyckades. Det är ju synd, eller hur? Gud, förlåt mig, jag gjorde fel, jag syndade. Det är skuld. Det är inte nödvändigtvis något dumt, det är något ont i det. Men skammen, att jag är min synd, att jag är mitt misslyckande, det är någonting helt annat. Intressant är att skam känns faktiskt likadant för män och kvinnor. Rent emotionellt så att säga. Så är skam väldigt likvärdig i upplevelse och känslor mellan män och kvinnor. Däremot så beror den oftast på väldigt olika saker. Men skammen i sig är fortfarande lika relevant för både män och kvinnor. Om man generaliserar, skam är så mycket mer komplex, så mycket större. Men om man generaliserar så handlar för kvinnor så handlar skam väldigt ofta om att man kämpar med förväntningar om vem man ska vara. Att man ska klara allting och dessutom liksom without breaking a sweat. Alltså allting ska vara en dans på rosor. Du ska hantera jobbet, familjen, hemmet, alltihopa med liksom, dansa runt med sopkvasten. Och dessutom leva upp till Instagramflöden och så vidare. Och det här skapar en skam som inte kan leva upp till de här många olika kraven. Men å andra sidan, om man generaliserar återigen, så den stora utmaningen för män, det är att man inte visar sin svaghet. Man skäms och man vill inte bli uppfattad som svag. Och det på olika områden, inte bara fysisk styrka, utan på olika områden, att man inte lyckas på olika områden. Så att de är närbesläktade, de här, både för män och kvinnor också. Tänk om. Som sagt, det här med liksom att läsa konstiga psykologirapporter och sen helt plötsligt bara kommer så här konstiga saker. Det var en svensk forskare inom området, tappar bort namnet här, men säger så här. Empati, sårbarhet och villkorslös kärlek är motgiftet till skam. För att prata om vad skam är, men vad är liksom motgiftet? Hur blir vi av med skammen i våra liv? Empati, sårbarhet och villkorslös kärlek är motgiftet till skam. Ja, villkorslös kärlek. Ja, men det köper vi, det är Jesus. Men empati, sårbarhet. Det låter väl typiskt så här kognitiv beteendeterapi. Bullshit liksom. Vad är det för någonting? Ja, alltså vi tar oss till Hebreerbrevet kapitel 4. Slutet på kapitel 4 vers 15 och så går vi över fortsätter över till kapitel 5. Då står det så här: vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför gå fram frimodigt till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Varje överste präst blir utsedd bland människor och insatt för människors skull, för att han ska göra tjänst inför Gud och bära fram gåvor och offer för deras synder. Han kan ha medkänsla med dem som är okunniga och vilsna, eftersom han själv är svag och därför måste bära fram syndoffer både för folket och för sig självt. Ingen tar sina värdighet, utan man blir kallad av Gud, liksom Aron blev det. Så var det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överstepräst, utan han fick den av honom som sa det: du är min son, jag har fött dig idag. Han säger också på ett annat ställe: du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Under sin tid här i köttet så ropar han högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och fri från sin ångest. Jesus har alltså känt ångest. Han har känt skam. Han har känt fruktan. Så han har den här empatin och den här sårbarheten som verkligen är motgiftet till skam. Empati, sårbarhet och villkorslös kärlek. Tänk om. Jag köpte lite nya trädgårdsmöbler för ett par veckor sedan. Och skulle montera ihop dem. Men jag är alltså man som är så la jag ju bruksanvisningarna långt därifrån. Så be gone. Och börja skruva. Efter ett tag insåg jag: det här går inte. Så jag kollade snabbt vänster, kollade höger, kollade bakåt så att Viktor inte var ute på tomten och såg mig. Snabbt efter bruksanvisningen kollade på den. Ja, det här var ju korkat. Han kunde gjort bättre själv. Ja, men körde på med det. Började skruva. Vet du vad jag upptäckte efter jag hade skruvat? Jag hade vänt på hela konstruktionen. På bruksanvisningen. Vänt på alltihopa. Och jag hade ju skruvat ihop det liksom rätt, fast upp och ner kan man säga. Det blev fel. Och det här fick mig att fundera lite. Tänk om. Tänk om det här. Har jag vänt på det här? Var det någonting som blev fel när jag skruvade ihop den här? Ser ju ganska stabil ut. Var det inte så här det skulle vara? Tänk om skam inte är en mur. Jag aldrig har tänkt att vara en mur. Sover han eller? Det kommer låta lite här. Tänk om det aldrig var tanke på att det skulle vara en mur. Utan tänk om det här hela tiden. Om det här var tanken att det skulle vara en bro. Tänk om skulden i ditt och mitt liv, att den aldrig någonsin var tänkt att den ska hålla oss borta från Gud, från familj, från församling. Tänk om tanken med skulden och tänk om skulden i ditt liv, om de plankorna som du faktiskt inte kan göra någonting åt, för du kommer misslyckas, du kommer falla, andra människor kommer komma till dig med det. Men tänk om det du bygger, om istället för att vara en mur som bygger inne dig, som isolerar dig, som håller dig fast, om det kan få vara en bro till Gud. Om det kan få vara en bro till upprättelse, till förlåtelse. Där skammen inte driver oss bort, inte bygger in oss, utan nej, nu misslyckades jag igen. Vad ska jag göra med det här? Vi bygger en bro. Jag måste till Gud. Jag måste till Gud. Jag måste till Gud. För han är den enda som kan ge oss motgiftet. De flesta av oss har sett någon dålig liksom Mission Impossible-film genom åren. Eller fantastiskt bra. Jag vågar inte erkänna att jag tycker det är ljuvliga filmer. En av de här filmerna så handlar just om motgiftet liksom. Hela liksom storyn handlar om motgiftet, stopp motgiftet liksom. Ett virus som har på dödar hela världen. Och det är precis vad skammen är. Skammen är den här epidemin som ödelägger våran värld. Och det finns ett motgift. Och det är inte att liksom kämpa emot liksom allt upp det här och att bli perfekt. Eller utan att använda det som faktiskt andra människor, som samhället, som djävulen, vad det nu vill skylla på, slänger på sina egna misslyckanden och använder det till att bygga en bro till Gud, till förlåtelse, till upprättelse. Och vet ni varför det är så viktigt här också? För vet du vad? Jag väntar ju på min bruksanvisning på den här trädgården. Om ni köper utemöbler från Ullared, ring mig. Jag kan det här nu. Och vet ni vad? Det är själva syftet med dina misslyckanden. Med din skam, med din synd, med din skuld. Det att du ska hjälpa andra människor. Du behöver visa andra människor hur man bygger den här bron. Du behöver visa andra människor att den här skammen som jag hade i mitt liv. Jag gjorde precis som du. Jag byggde upp en mur, vet du vad? Kapam! Du kan sparka ner den muren och det kan få bli en bro. Låt mig visa dig en sak med allt det här som du tror håller dig i fången. Till allt det här som du tror håller dig fascinerad. Till allt det här som du tror håller dig tillbaka från vad Gud har kallat dig till ditt liv. Det kan bli en bro till Gud. Och vet du vad? Du behöver bygga bro på bro på bro på bro på bro på bro. För vet du vad? Plankorna slutar inte komma. Skammen och skulden och synden jagar dig tills du dör. Den slutar inte. Jag satt i ett samtal med min morfar för ett par veckor sedan som ligger för döden. En man som är min största förebild och har levt ett liv för Gud hela sitt liv. Vet du vad han brottas med på sin dödsbädd? Han har inte många veckor kvar att leva för. Skam och skuld. Det är det han brottas med. Han längtar till himlen. Men brottas med skam och med skuld. Har jag gjort rätt? Blev det här som du har tänkt tanken? Hur går det med det här? Det här som jag gjorde här. Har jag varit föredöme här? Har jag gjort rätt här? Det slutar aldrig. Men min morfar också hade lärt sig. Genom alla år. Det är precis det vi talar om här idag. Att den här skammen och den här skulden, den beror till Gud. Så jag är morfar, han är från en annan kyrkotradition än vad vi är vana vid. Så han ringer prästen. Han ringer pastorn och säger, jag behöver bikta mig. Jag behöver bikt. Jag behöver komma till Gud och be om förlåtelse för mina synder. Så när ni sitter där, vi har ringt efter pastorn också. Han kommer och ska bikta mig. Ska vi åka? Nej, men sitt kvar här ni, så kör vi det här. Det är lite jobbigt, stackars pastorn. Min morfar är fantastisk. Men liksom, kom pastorn där. Ja, nu vill jag att du talar profetiskt in i mitt liv, sa morfar. För att avslöja synd som kanske gömmer sig i mitt liv. För jag behöver göra upp det här med Gud. Jag behöver komma inför Gud med det här. Vad hade morfar förstått? Att synden och skammen. Att aldrig var tanken att bygga in honom och kapsla in honom. Det var tanken att bli en bro. Om den bron heter bikt, om den bron heter förbön, om den bron heter vänner, om den bron heter pastor eller liksom vad den här, det heter, det spelar faktiskt ingen roll. Men vi behöver bygga. Vi behöver lära oss att om igen. Till slut, alltså den här, alltså jag är all kärlek. Nu bara säga, jag har lagt mycket kärlek på den här. Jag har haft, det har varit sena kvällar tidigare månader. Ser ni ritningen? Alltihopa, skruv. Mycket kärleken här. Men vet du vad? Förhoppningsvis nästa gång jag bygger en bro så blir det lite bättre. Alltså det är ändå lite svång på den här. Det beror inte på min vikt. Du och jag, vi behöver bli duktiga brobryggare. För broarna, de är inte byggda av goda gärningar. Broarna är inte byggda av fantastiskt. Vet du var de här plankorna kommer ifrån? Kommer på nu. Jonas vet det. De kommer från en sopcontainer i Vetlanda. De var slängda där för att de dög inte till någonting längre. Det var skräp. Bortkastat. Precis så är det lite i mitt liv. Broarna bygger inte vi med titanlegeringar och hängbroskonstruktioner. Vi bygger av all bröt och all skit i våra liv. Det är det som du och jag bygger broarna till Gud. Tänk om skam att det inte är en mur utan en bro. Om det är någonting som är att du ska komma ihåg när du går härifrån idag, så är det. Tänk. Jag säger inte att det är så. Jag får ändå vara ödmjuk. Jag säger inte att det är så, men tänk. Tänk om skammen aldrig var tänkt att vara en mur i ditt liv. Utan var tanken att det ska vara en bro. Man försöker sätta ord på. Alltså ibland önskar jag att jag var musikalisk som Jonathan eller lovsångarna. Alltså så här, jag kunde sätta ord på liksom det som är på insidan av mig. Är ganska dålig på det. Men kan man ta hjälp av, liksom, av andra som gjort innan. Av Jonathan och deras lovsånger. Senast igår så träffade jag människor, Jonathan, som bara är så tacksamma för Guds kraft. För lovsången här på det här stället. Hur det uppmuntrar och hjälper oss i livet. Men en lovsångarnas lovsångare, får man ändå säga, var ju kung David. Och han, alltså krigare och poet. Alltså den kombon är ju helt galen i min värld. Alltså det är ju oftast inte så, om vi ska generalisera liksom, så hittar du liksom inte, det är två olika typer av människor. Ena liksom, och andra liksom. Det är väldigt olika, men kung David, han hade de här båda sakerna. Han skriver så här, psalm 34. Jag sökte Herren och han svarade mig. Han räddade mig från allt som skrämde mig. De som ser upp till honom, de strålar av fröjd. Deras ansikten, de behöver inte rodna av skam. Här är en plågad som ropade. Och Herren hörde honom och frälste honom ur all hans nöd. Och mina vänner, det kan jag säga med frimodighet. De här plankorna som jag står på, de som jag går på här. Det är mina misslyckanden. Det är inte för att jag är bra, men vet du vad? De har fört mig närmare Gud. Och jag har bestämt mig för, och du kan bestämma dig för idag. Att skammen i ditt och mitt liv, att de ska få föra oss till Gud. Så vi kan säga till andra människor, precis som David. De som ser upp till honom strålar av fröjd. Han räddade mig från allt som skrämde mig. Deras ansikten behöver inte rodna av skam. Här är en plågad. Jag var här. Jag är inte här för att jag är perfekt. Jag är inte här för att jag har så fint virke. Jag är här för att det var en massa skit i mitt liv. Men den skiten förde mig till Jesus Kristus. Och han satte mig fri. Halleluja. Ursäkta att jag skriker här på söndag morgonen. Det finns kraft i namnet Jesus. Men vet du vad? Skammen håller oss borta. Skammen drar oss tillbaka. Och det är inte tanken. Tanken är att skammen ska föra oss till Gud. Föra oss till frihet. För dig och för de människorna som är runt omkring dig. Du tillhör pappa Gud. Du tillhör församlingen. Du tillhör din familj. Och inte skammen lurar dig om någonting annat. Nu så ska vi fira nattvard tillsammans. Och vi ska lovsjunga tillsammans och vi ska ha förbön här tillsammans. Och nattvardsbordet, det är det bord som står där. Vi ska använda oss av det. Och det får bli också en påminnelse om en, och en symbol om att när vi kommer till det här så finns det frihet. Finns tillhörighet. Och skammen. Av vad är? Finns det någon annan som har byggt en bro någon gång? Av trä. Historien, någon historia jag hört någonstans, just det. Jesus. Som spikar upp på korsets trä. Som tog det som skulle döda honom. Och vände det till en triumf för hela mänskligheten. Det korset vittnar om att skam, att synd, allt trasigt, all ondska, allt mörker, allting som du brottas med, bär med, kämpar med, att allt det är en bro till Gud. Amen. Vi kan ta och ta fram David och Karin ska hjälpa oss i nattvarden här. Och vi gör som vi brukar göra, att vi tar nattvard här framme på min vänstra sida, din högra sida. Och på min högra sida, din vänstra sida, så finns det tillgängliga för att be för dig som känner att det här som jag har talat om idag, att det är någonting som du behöver gör upp med i ditt liv. Där du behöver ta de här grejerna och säga att ja, jag har ingen färdig bro, Simon. Nej, men du har virket. Det garanterar jag dig. Du har virket. Allt annat än lögn. Du har virket. Så då kan du få veta när jag kommer fram. Så jag, Julia och Joakim, be för det här idag. Och att du får bruksanvisningen för att snickra ihop den här grejen som du behöver för att ta dig till Gud. Amen. David, it's all yours.